Hej i Tyresöradion! Ni kanske minns att jag tidigare har sänt ett reportage från Öppet hus den 26 april i Konstverket, som är konstateljé, kultur- och allaktivitetshus. Där rymdes inte hela intervjun med keramikkonstnären Mikaela Karimi. Det kommer här. Och för sammanhangets skull så sänds nu även början på samtalet med Mikaela Karimi. Varsågoda! Och nu befinner jag mig i Konstverket där det idag är öppet hus. Konstnärerna visar sina ateljéer och jag hamnar direkt in i den stora keramikverkstaden. Kan du presentera dig? Vad heter du? Lerkonstnären.
Ja, jag heter Mikaela Karimi och jag är skulptör och kursledare för keramikverkstaden här vid Konstverket.
Och var är vi någonstans?
Konstverket ligger, ja, det är Vattenfalls gamla lokaler ovanför Nyboda skola. Och det har ju varit mycket olika verksamheter här, men sista 10 åren i alla fall så har vi haft ateljéer med olika konstnärer och kreatörer. Och idag har vi öppet hus och välkomnar olika gäster och nyfikna som vill se vårt arbete.
Och jag kom direkt in i din verkstad. Ursäkta, jag sa lera, man kanske säger keramik, eller?
Ja, vi jobbar ju med lera, men keramik är väl samlingsordet kan man säga.
Det låter proffsigare också. Och du har din ateljé i någonting som jag gissar är ett gammalt garage.
Det är en gammal verkstad. Här brukar de reparera och ja, fixa och dona. Så det syns lite i golvet bland annat. Det är mycket olika färgfläckar. Men det är en otroligt härlig lokal. Oftast brukar man ju vara förpassad till källare och lite så här unkna lokaler när man är keramiker eller skulptör. Och här har vi högt i tak och vi har fönster och det finns en väldigt härlig rymd tycker jag.
Och det är inte i en källare utan det är ju gatuplanet. Och ni har målat väggarna vita och taket vitt och det ser så rymligt och luftigt ut.
Ja, det är jättehärligt. Från början var det här ett gammalt lager. Så första gången jag kom in hit var jag chockad och tänkte, kommer det här gå och omvandla till en keramikverkstad? Men efter mycket jobb av framförallt Miguel som driver Konstverket så lyckades vi. Och nu har vi varit här i 2 år ungefär.
Och du har två, jag säger, stora ugnar.
Ja, ena är min och den andra tillhör en annan hyresgäst på Konstverket. Men även om man tycker att min är liten så rymmer den ungefär 120 liter och räcker gott och väl för oss som hyr här och de som tar kurser.
Och här jobbar du först med leran.
Precis, så keramik är ett väldigt brett område men man brukar dela upp det i antingen konsthantverk eller bruksgods. Och när man gör bruksgods så börjar man med en klös eller en lerklump som man sedan bearbetar genom att dreja eller kavla, ringla eller tumma. Och sen brukar man göra något som heter beskickning, att man tar av lite lera för att göra formen finare. Och sen bränner man den här leran i en skröjugn och sen i en glasyrugn, en glasyrbränning.
Skröjugn? Vad betyder det?
Ja, det är speciella ord. En skröjugn är första bränningen av leran som gör att den hårdnar och inte kommer liksom ändras även om den utsätts för vatten.
Och hur länge ska den vara i den ugnen?
Ja, själva ugnen tar ungefär 9 timmar. Man går upp till 980 grader. Men sen tar det också 2 dygn till för att ugnen ska svalna.
Men det måste inte vara här och vakta hela tiden?
Nej, den sköter sig själv och vi har en modern, ny ugn som vet vad den ska göra och är säker. Så det är skönt.
Sen då när det har stått i de här dygnen, vad gör du då?
Då har den ju svalnat och då öppnar man ugnen och tömmer och dammar av arbetena. Och sen doppar man dem i en slamma eller en lösning, en glasyrslamma. Och då suger godset åt sig den här glasyren som efter bränning blir som ett, ja, det är som ett glasartat lager kan man säga.
Och hur länge ska den stå i den?
Det är ungefär samma, men då går den upp till ungefär 1260 grader. Så själva nedkylningen tar ungefär, ja, men allt som allt tar det 2,5 dygn.
Med den bränningen?
Ja,
det var några dygn tidigare också.
Ja, men precis. Man ska inte hetsa med keramik. Man måste ha tålamod. Det är viktigt.
Spricker det inte ibland?
Ibland kan det göra det. Men främst är det om man är nybörjare. Att man inte än har lärt känna leran och hur man ska göra för att den ska torka långsamt. Ett vanligt misstag av nybörjare är ju att man har för tjocka lager av lera. Eller kanske ojämna lager. Och så kanske man inte plastar in leran när den torkar. För torkar den för snabbt på en del, då kan det jättelätt bli sprickor. Men har man jobbat ett tag, man lär sig de här sakerna. Det landar i en.
Men du tillverkar först själva formen på dina verk?
Ja, det beror på lite vad man gör. Men först gör man ju en grundform och sen beskickar man den.
Beskickar?
Det är att man använder olika typer av verktyg för att dra av ett lerlager.
Det är så... du har inget igång här som du kan visa. Men du har några fina tallrikar som står här.
Ja, men precis. Vi har ju lite produkter här framme på bordet.
Ja, här nu ser jag.
Så det är lite olika tekniker. Vi har dels en tummad skål och så en mugg som är gjord med kavling. Och ett pensel som är gjord med kavling och sen har fått en ytstruktur genom att man har skärt bort olika delar. Och sen har vi en teknik som många känner igen från ungdomen.
Det är snör, det man lägger runt, vad kallar man det? Långa strängar?
Ja, ringling. Det här känner många igen från kanske förskolan eller lågstadiet.
Det blir ju dekorativt.
Så vi brukar ha lite nybörjarkurser här och då brukar det här vara de teknikerna man får börja träna på och pröva.
Just den där ring.
Ja, ringlingen.
Den här som är tummad, hur lång tid tar det att tumma till en sån?
Ja, det tar ungefär 5 minuter.
Oj, går så fort?
Det går väldigt fort. Sen får man ju förfina också och jobba vidare med skålen och beskicka som sagt. Men tumning skulle jag säga är en jättebra nybörjarteknik och det går fort och det blir ofta tunt och fint.
Det ser fint ut ändå, det är enkelt.
Jag brukar väl säga till de som har kurser här, de nybörjare vi har, att ja, men det här är ju, alltså skålarna får ett personligt uttryck. Annars är vi ju väldigt vana vid att det porslin och keramik vi har runt oss här. Alltså det är så stiliserat och det är liksom maskinproducerat och i fabrik och i en industri. Men här gör vi ju helt unika produkter som har personlighet och uttryck.
Från att blanda leran, eller?
Ja, leran får man köpa.
Ni köper den färdig.
Ja, den är färdig.
Så det kommer inte pulver.
Nej.
Sen har ni, du har bränt den här lilla skålen i 2 gånger då? 2 omgångar?
Jajamensan.
Och den är ju blank på utsidan. Är det något som man får i bränningen? När målar du förresten? Den har ju fina färger.
Ja, ofta målar man efter... Ja, man kan måla innan man gör första bränningen. Då målar man med en gåb, heter det. En uppslammad färgkropp.
En gåb?
Ja, det är speciella ord här. Men det är man kan säga att det är väldigt uppblandad lera med färg i.
Ja. Vi tar en liten paus. Hej. Nu kom det så många.
Det är mina barn.
Är det dina barn?
Hej!
Vad heter du? Nej.
Det
här?
Hej.
Jaha, då kör vi igen. Var var vi? Vi var vid den här tummade skålen.
Ja, precis.
Ibland lackerar man före första bränningen.
Nej, man får glasera efteråt. Men man kan måla skålarna och godset med en gåb som en uppslammad färgkropp. Så det kan man göra innan man gör första bränningen. Och det är bra om man ska färglägga en hel skål till exempel eller tallrik. Då är det jättebra att måla med en gåb innan man gör första bränningen. För då liksom åker det in i leran ordentligt.
Och sen så... Väntar du några dagar eller hur länge dröjer det innan du gör sista bränningen?
Alltså största väntan är ju när man har gjort klart godset och det behöver torka. Så all fukt som är i godset måste torka ur. Och då kan man göra första bränningen, annars kommer det explodera och spricka i ugnen. Så det kanske tar 1 till 2 veckor beroende på vad man har gjort tills det är helt torrt. Och sen gör man första bränningen. Och sen när första bränningen är gjord, då kan man egentligen på en gång göra glasyrbränningen. Man behöver inte vänta.
Men du måste vänta in så du har ganska full ugn, eller hur?
Ja, så är det ju.
För det kostar väl ganska mycket, den drar mycket el.
Ja, men precis. Och när man väl bränner, då packar man så mycket man bara kan. Så att det är fullt liksom.
Jag anade det. Är det som med tvättstugan, man får vänta till det är billig el en timme?
Ja, det har ju varit så lite under vintern att många keramiker har skrivit till varandra på sociala medier och tipsat. Nu är det låg elvärde, liksom, eller nu kostar inte elen så mycket natt, så nu kör vi. Det är faktiskt vanligare än vad man tror. Man måste ju vara lite ekonomisk när man är konstnär och
keramiker. Ja, verkligen. Vad bra. För att annars, det kan ju fluktuera under dygnet. Och när det då ska stå i många dygn så blir det kanske i alla fall en dyr period någonstans.
Ja, det är ju lite lyxsport att hålla på med keramik. Det kostar ju lite med allt. Men samtidigt är det otroligt häftigt att kunna servera en hel middag med sitt eget porslin. Att man dricker sitt morgonkaffe, sin egen kaffekopp. Att de skulpturer man har man gjort själv. Det är ju oerhört fascinerande faktiskt. Jag älskar det.
Det skulle jag också göra. Du lyssnar på Radio Tyresö, 91,4, där keramikkonstnären Mikaela Karimi berättar om sin konst. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Sen har, om vi ska fortsätta med de här kopparna. Den här, den har du målat randigt. Men är det för övrigt, hur gör man den rund?
Det är ju en kavlad form, så man gör pappersmallar och så skär man ut leran exakt den storleken.
Och sen formar du?
Ja, man sammanfogar, man får rugga upp ytan lite där den ska sammanfogas och så lägger man till något som heter slickers som är en uppblöt eller uppslammad lera. Och sen sammanfogar man och så beskickar man finar till lite. Och sen är det dags för att bränna när den är torr.
Och när målar du en sån mugg?
Den där är målad med en mellanglasyr. Så den målade jag faktiskt efter jag skröjbrände.
Men, mellan de båda bränningarna alltså?
Ja, så det finns många olika hjälpmedel man kan använda för att dekorera keramik. Dels är det en gåb, men sen finns det också mellanglasyr och överglasyr. Så det finns många sätt man kan dekorera sina alster på. Men jag jobbar faktiskt, vanligtvis jobbar jag mest med bara doppglasyr.
Alltså
att man doppar godset i en glasyrslamma och så blir det samma färg runt om hela.
Eller vilka beståndsdelar är det i glasyren?
Det är lite olika beroende på vilken glasyr det är. Många glasyrer har lite lera i sig men också olika mineraler eller oxider. Och jag kan säga, jag är inte jätteinläst på glasyr, men det är, man måste nästan vara kemist för att förstå hur de fungerar. Men vissa använder till exempel fältspat i sin glasyr. Tidigare använde man också aska.
Blandar man sin glasyr själv?
De som är erfarna keramiker och har jobbat väldigt länge gör det.
Är det som sirap ungefär i konsistensen?
Mer som en välling.
Välling, aha.
Sen finns det olika glasyrer vill ha olika tjocklekar. Så vi har till exempel en transparent glasyr som gärna vill vara som en välling. Men vi har också en grön glasyr som får det väldigt mycket liv i sig. Och den vill gärna vara lite tjockare. Ja, som en tjockare välling kan man säga.
Den har lite egen vilja den där glasyren.
Ja, och det kan vara lite gamble med glasyr. Ja, det är alltid julafton när man öppnar ugnen, men jag brukar tänka att det är ju alltid vissa alster som man inte väljer att spara faktiskt, som inte blev som man hade tänkt.
Kan du återanvända då de delar som blir kvar?
Nej, inte när det är färdigt. Då får jag bestämma mig. Ofta brukar jag lägga undan dem i ett annat skåp ett tag för att liksom vänja tanken vid hur det blev. Och då brukar jag oftast tycka att ja, men det här blev ju faktiskt väldigt bra ändå.
Där ser man. Du, vad har man för kärl när man glaserar? Du doppar den i någonting.
Ja, vi jobbar med glasyr i plasthinkar.
Så du får dem levererade i plasthinkar?
Ja, och så får jag lägga till vatten och sila. Och så, ja, sen kan man börja doppa sitt
När
kos.
Du har doppat färdigt och det är lite glasyr kvar, går det att spara den då?
Ja, absolut. Man kan ju doppa glasyr, men man kan också hälla i fat och så.
Jaha. Hej!
Hej!
Här kommer en liten människa som längtar efter sin mamma, tror jag. Vad heter du?
Oj. Ja, jag håller på att jobba där borta.
Ja, kan du berätta om den här? Här är ett arbetsbord där det sitter en lerfigur.
Ja, det är en liten skulptur på min dotter som jag håller på att skulptera.
Det är hon som står här.
Ja.
Jaha.
Jag jobbar ju mycket med mig själv och min kropp i min konst som skulptör. Och då är det väldigt tacksamt. Då får man använda de familjemedlemmar man har.
Jaha. Hur bär du dig åt när du börjar? Du har en lerklump. Eller lerklump.
Ja, men först börjar jag att ta foton på det jag ska skulptera. Så har man framifrån och bakifrån åt sidan. Och sen bygger jag en grundform som jag sen gröper ur så att den är ihålig inuti. Och sen börjar man att... Liksom,
vad bygger du den av?
Lera.
Lera.
Och just den här leran är en röd lera som blir gul. Som heter PRGI. Som är väldigt bra för skulptur. För den är lite hårdare.
Har du sett att det där är du? Har du?
Det börjar likna dig faktiskt. Ja, sakta, sakta.
Så fint.
Ja.
Känner du igen att det är du? Mm. Ja. Hur länge har du jobbat med den där?
Ungefär 3-4 timmar. Så det är nog 10 timmar kvar tror jag.
Inte längre. Och den ser alldeles färdig ut.
Ja, vad bra. Bra att du tycker det. Jag börjar se ljuset i tunneln, men ofta får man, det finns ett uttryck, trust the process. Man måste liksom fortsätta jobba även när man känner att ja, men blir det här bra? Blir det dåligt? Hur ska det bli? Men det är det som är spännande också i processen tycker jag.
Det låter bra tycker jag. Så är det i många processer, även i radioprogram.
Kan jag tänka mig?
Är det här någonting att spara? Är det någon som vill lyssna på det här? Så får man tänka.
Mm, jag
förstår kanske
det.
Så får den vila ett tag och sen tänker man, det är inte så dumt ändå. Precis. Och det är lera enbart i den där. Och vad är nästa steg? Du ska fila lite mer på den.
Ja, vi ska lägga till lite mer kjol och fixa till byxorna. Och sen ska den få torka helt och sen ska det ju brännas.
Berätta hur den ser ut. Det är en flicka som sitter, säger jag.
Ja, hon sitter i skräddarställning och är lite lätt framåtböjd och har händerna på benen. Sen ska jag göra en till på mitt andra barn. Men han ville helst vara Spiderman. Så vi får se där vad det blir för poster.
Men du, när du har filat lite mer på den här, är det dags att bränna då?
Ja, då är det. När den är helt torr, då bränner vi.
Vad är det för tidsperspektiv innan den där kan vara klar, tror du?
2 veckor, skulle jag säga.
Det är ganska snabbt ändå tycker jag med alla moment.
Ja, men man måste vara lite snabb med lera för det torkar för mycket och det är svårt att jobba vidare.
Ja, just. Och du har massor med verktyg.
Ja, det
en
behöver
en mixerstav, säger jag. Det är när du blandar glasyren kanske?
Ja, precis. Men det är så lite en keramikverkstad. Ibland påminner det lite om köket. Man har mycket liknande verktyg. Men man jobbar ju nästan som en deg ibland, ja. Vilket leran är.
Kan du visa mer på ugnen?
Kolla att de sitter
här,
lite still.
Nu har Mikaela öppnat ugnen. Den är som ett stort, ganska stort kylskåp. Och alla väggarna har värmetrådar som är lindade kring rör. Så att det ska bli värme från alla håll kan jag tänka mig. Inte taket och inte golvet. Blir det varmt här inne också när du har den igång?
Nej, den är väldigt väl isolerad.
Ja.
Äldre ungar har det varit rätt stort problem att de läcker värme. Men den här, det är inte jättestor skillnad. Det kanske går upp 2 grader här inne.
Ja, det är inte mycket. Det är väldigt tjocka väggar. Har du någon termometer så du kan läsa av?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Men
oftast de har ju liksom inre skydd eller vad man ska säga, så blir det något som går fel i mekaniken så stänger den av sig. Då kommer ett errormeddelande. Men oftast är det, om det är något problem med ugnar, nu är den här väldigt ny, men om det är något problem så kan det vara att den inte går upp i värme. Att den liksom kommer kanske upp till 1100, men inte längre, för att elementen börjar bli dåliga. Och då brukar jag oftast, då stänger ugnen av sig själv och så går den långsamt ner istället.
Så du kan ta i grejerna?
Ja, då man måste...
Du kanske har grytvantar på det i alla fall?
Nej, man måste vänta tills den är under 50 grader, sen kan man öppna dörren. Så det är mycket väntan.
Ja, vad kan du säga mera?
Vi
ska prata om din forskning också, men jag tänkte om vi tar det här rummet och själva framställningsmetoderna.
Nej, men det är inte så mycket mer att säga. Vi har ju arbetat fram den här verksamheten under 2 år. Och nu är den redo för att arbeta fullt ut. Och vi gör ju både bruksgods och skulpturer här och välkomnar både nybörjare och mer erfarna. Så vi är jätteglada att kunna erbjuda det här för Tyresös invånare.
Hur marknadsför du dig idag till exempel? Det är ett led i marknadsföringen.
Precis, men vi har också satt upp mycket affischer runt omkring i Tyresö och annonserat lite på sociala medier. Men jag tycker oftast den bästa marknadsföringen är den som går mun till mun eller ord till ord. Att folk får nys om det här och sen berättar vidare och kanske går på en kurs här.
Kanske kommer du att knacka på dörren här och säger, får jag se vad du gör?
Ja, det får man göra.
Hur har du kurser?
Just nu har vi kvällskurser på torsdagskvällar, men vi kommer också ha sommarkurser i juni och augusti. Och är man intresserad av att anmäla sig kan man gå in på min hemsida mikaelakarimi.com och så finns det mer info under kurser.
Vad bra. Ska du prata? Nu kom det en besökare här också. Får jag prata med dig kanske? Det är Tyresö radion. Jag heter Gunnel, vad heter du?
Linda.
Linda, är du intresserad av keramik?
Ingen aning.
Nej, du får titta här så kanske
alltså,
du
blir. Jag trodde jag var på väg till en konstutställning.
Ja.
Men jag läser allt lite snabbt så att jag kan hamna så himla fel och rätt på samma gång.
Det här liksom. Var väl rätt?
Det får vi se, men jag har förstått att ni håller på med keramik här.
Ja.
Men jättefint.
Ja, tack ska du ha. Lycka till. Nu Mikaela, ska vi prata om vad du gör vid sidan av det här arbetet. Du forskar.
Ja, men precis.
Forskar i keramik.
Nej, tyvärr inte. Men jag är i ett annat område som också är jätteintressant, vilket är slöjdvetenskap och digitala verktyg. Så jag forskar i hur slöjdlärare använder digitala verktyg och hur man tänker kring digitala verktyg inom slöjdämnet.
Vad intressant! Hur långt har du kommit?
Just nu är jag inne på 2 månaden, så det är väldigt nytt faktiskt. Men jag har ju tidigare skrivit väldigt mycket artiklar i det här ämnet som används av forskare. Så jag har ju varit inne och nosat på det här området under många år. Men har nu äntligen fått chansen att göra det fullt ut. Och då också få göra det bredvid keramiken. Vilket är härligt.
Jag har en känsla av att du är en människa som går vidare hela tiden.
Ja, jag vet inte. Jag har gjort mycket olika saker i mitt liv, men keramiken har en väldigt fast position i mitt liv och forskningen också. Så, men jag är en väldigt nyfiken person.
Det ska man vara, tycker jag. Vi kan ju berätta för lyssnarna att vi har gjort ett program tidigare för ett halvår sedan ungefär, där du berättar om dig och din konst.
Ja, men precis.
Hur mycket tid tar den här forskningen för dig då?
Så det är ju en heltidstjänst, men forskning kan ju vara 300% eller 10% beroende på vilken del man är inne i. Men det är ju det jag gör dagligen kan man säga. Och däremot, man orkar ju inte skriva 8 timmar per dag. Så jag försöker ju också få in keramiken som ett sätt att få ny energi och jobba med händer och så.
Så måste du ju bearbeta hjärnan, det du har gjort och tänker göra. Du, vilket universitet är du knuten till?
Konstfack.
Finns det konstfack på flera orter än Stockholm?
Nej, vi är i Stockholm. Det är en av de högskolor i Sverige som jobbar med konst och design och inredning och forskning i de här ämnena.
Men hur går du rent praktiskt tillväga? Läser du böcker eller går du runt och tittar och frågar?
Jag kommer göra lite olika, men just nu är jag i en inläsningsperiod kan man säga. Så jag läser väldigt mycket om slöjd och digitalisering, skolutveckling just nu.
Var hittar du sånt att läsa?
Det finns olika hemsidor för akademisk forskning. Men jag brukar använda Google faktiskt väldigt mycket. Sen har vi ju också den bästa resursen, vilket är biblioteken.
Ja. Slå ett slag för biblioteken, det är fint. Ja, tycker du att vi har sagt det du vill ha fram?
Ja, ni är hjärtligt välkomna och kom och knacka på eller hör av er på annat sätt och våga pröva keramik eller på annat sätt ta del av konstverket och de konstnärer som finns här.
Mm. Mikaela Karimi alltså. Tack Mikaela, lycka till i fortsättningen. Du lyssnar på Tyresradion och Mikaela Karimis berättelse om hur ett keramiskt konsthantverk skapas och om sin forskning i slöjdvetenskap och digitala verktyg. Mikaela Karimi har också sommarkurser i keramik med start den 23 juni, så anmäl er snarast. Kolla också på mikaelakarimi.com, hennes hemsida alltså. Gunnela Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4.